Hallå, hallå, ja. Jag heter alltså Adam och jag representerar Knegarna. Vilket är en organisation för att göra saker. Så om ni är intresserade av att göra saker så kan ni använda Knegarna. Och idag har vi alltså ett samtal som heter Arbetsplatskamp i en nyliberal värld. Och vi är otroligt stolta och glada över att få sådana fantastiska gäster. Så vi har här Nils Westberg. Ja. Och Moa Friman som är talespersoner från den vilda pendelstrejken i våras i Stockholm. Som ni säkert har talat om. Och så har vi Stine Kristoffersson som är... Ja, just det. En applåd för talespersonerna. Det är bra ni rättar mig. Och så har vi Stine Kristoffersson, om ni kommer ihåg det illojala vårdbiträdet från Attendo som när de slavade med kohortvården var det väl? Bland annat. Vad slavade de inte med? Nej. Så hon har precis kommit ut ur en rättegång i tingshovrätten. Ja, precis. Där de har åkt dit igen. De lyckades inte med sina överklagan. Så en stor applåd även för Stine. Och så vill jag också passa på att tacka Alex för detta eminenta värdskap och för att vi får vara här och vara del av detta. Och en tack till alla ni som är här. Så, och ja, jag tänkte att vi börjar helt enkelt att höra lite. Så om jag börjar med dig, Stine. Om du berättar lite kort fattat om din kamp och vad den betyder för dig.
Ja, då vill jag börja med att säga att det är jätteroligt att vara här. Och jättekul att se alla. Och tack för jättefin buffé och allting. Jag känner mig väldigt välkommen. Vad ska man säga? Det är ju svårt att sammanfatta det lite kort. Det var ju ett... Ja. Hörde ni inte vad jag sa innan? Var jag som en meme? Pantomim? Okej. Ja, men jag ska försöka sammanfatta det lite kort. Det är ju ett ganska långt bråk mellan mig och Attendo som började 2020. Och vi sågs ju då som sagt senast i september i hovrätten. Det roligaste med det hela är väl att jag egentligen har spöat dem hela vägen och att Attendo har blivit av med sitt boende i Sabbatsbergsbyn där jag jobbade, så staden tog tillbaka det. Och ja. Jag vann i tingsrätt och hovrätt. Deras aktie föll med typ 40% eller någonting. Helt vansinnigt. Det börjar ju liksom under pandemin och jag är vårdbiträde och de går ut med liksom gigantiska lögner om hur de bedriver sin kohortvård. De gick ut med att de la sig liksom ribban mycket högre egentligen än vad som krävdes och mycket bättre än alla andra. Och vi som var på insidan visste ju att det här inte var sant. På mitt äldreboende så var det också väldigt många som gick bort. Så det var väldigt påfrestande. Och då blev det ett tjafs helt enkelt mellan mig och Attendo. Och jag spelade in de här samtalen och så med dem. Sen ville inte de göra så som jag ville. Så då pratade jag lite grann med Expressen. Och det var egentligen ingen jättegrej. Det var ett uppslag tror jag i Expressen eller någonting. Men jag gick ut med namn och bild. Och då kallade de in mig till ett möte på huvudkontoret. Där jag får en skriftlig varning för illojalitet mot företaget. Och det spelade jag också in. Och... lämnade det till Sveriges Radio som gjorde dokumentären i Lodiala vårdbiträdet. Och så den tog ju 10 månader att spela in. Så den kom ut 2021. Så det var ett väldigt lång och utdragen historia, kan man säga. Ja.
Ja, yeah, du känner dig färdig. Så. Då,
ja. Ja. Ja.
Då ber jag Nils och eller Moa att berätta lite om er kamp på den vilda pendelstegen. Ni kan ta den här.
Ja, vi kan köra en liten applåd för Stina här också. Ja, men Nils Westberg Ahlmark då, har jobbat som lokförare 15 år, Stockholmspendeln. Och Moa Friman har jobbat ungefär lika länge. Det här med tågvärdarna då började för väldigt länge sedan, juni 2021. Där vi fick information direkt från chefsled egentligen att tågvärdarna skulle tas bort. Och det var någonting som vi reagerade på omedelbart. Det blev uppror inom hela personalkåren på pendeln. Där vi liksom började skriva in berättelser till politikerna och fundera på hur vi skulle kunna liksom, skapa opinion och få med oss egentligen allmänhet och media omedelbart. Och Moa startade då hashtaggen Rör inte med tågvärd. Började samla in lite namnunderskrifter. Och jag tror att på några dagar fick vi in 6000. Och sen så tänkte vi att det kan vara bra att lämna in det till politikerna också. Och det var den dagen som jag och Moa träffade varandra också. Så ja, lite känslosamma.
Ja, det var fantastiskt. Men man kan säga att vi började slå larm redan från dag ett när vi hade fått det här beskedet. Och det är väldigt viktigt att liksom komma ihåg det och ta med det i liksom det som vi kommer berätta om vad som hände sen. För att det liksom blev ju en enorm press på alla anställda. Vi liksom försökte jobba på så gott vi kunde liksom, med våra vardagliga arbetsuppgifter under den här pressen. Liksom, och vetskapen om att tågvärdarna skulle bort. Och det är liksom, bara det är ju det är liksom fel att utsätta sina anställda för den här oerhörda stressen. Liksom. Och sen när tågvärdarna började avvecklas årsskiftet 2022-2023, då hade vi liksom slagit larm under 1,5 års tid och kampen intensifierades eftersom vi var till slut där vi skulle börja köra ensamma. Och vi hade liksom samlat ihop ett ganska stort material med liksom tidigare beslut liksom om förbud mot ensambemanning på resande tåg. En liksom lång rad undersökningar och rapporter om varför man inte ska vara ensam på resande tåg. Hur farligt det är i akuta nödsituationer som evakuering, brand eller spontan evakuering. Alltså vid ett trafikstrul så kan ju tågen bli stående ganska länge. Kanske inte finns så mycket information att ge. Till slut är det någon stressad resenär som öppnar ett dörrpar och liksom bestämmer sig för att gå in till plattformen liksom, för att ta sig därifrån. Och det är en så kallad nödevakuering. Spontan evakuering. Förlåt, jag sa fel. Och vi fortsatte protestera. Men liksom fick inget gehör. Varken från politikerna, MTR eller fackförbunden. Så i mars månad när 50% av pendeltågen skulle rulla utan tågvärd, då kollapsade det, kan man säga, första gången. Ordentligt. Otroligt många lokförare blev sjukskrivna av stress. Lokförare som ändå gick till jobbet och sa att jag kan inte köra utan tågvärd, det är inte säkert, jag är inte redo, men så här, liksom en rad olika anledningar till varför man ville ha en tågvärd med ombord. då straffade MTR dem med stridsåtgärder. Och det här är alltså någonting som det är förbjudet. En arbetsgivare får inte använda sig av stridsåtgärder om det inte pågår en konflikt. Och det gjorde det inte då. Så MTR trappade upp alltså liksom situationen med att liksom utföra de här repressalierna mot oss lokförare. Och
även mot resenärerna var det, trappade MTR upp konflikten skulle jag vilja säga också. För vi har ju fått med oss resenärerna fullt ut i det här. Och vi har gjort det för resenärerna. Det var ju, de straffade dem i form av att det fanns tillgängliga lokförare som kunde köra tåg med tågvärd. Så det eldade upp allmänheten ännu mer. Så det gjorde att det blev ännu enklare liksom att få med oss dem i det hela.
Ja, men precis. Så det här leder oss ju in på varför vi är här idag. Arbetsplatskamp i en nyliberal värld och pratar här för att våra lokala fackklubbar var tandlösa av olika anledningar. Och vi behövde organisera oss utomfackligt. Så tillsammans med lokförarna så gjorde vi den här utomfackliga liksom, organiseringen då, där vi samlade ihop 85% av kollegorna och bestämde att vi skulle gå ut i vildstrejk i 3 dagar. Det var helt fantastiskt på alla sätt och vis. Det blev precis som vi hade tänkt oss och det blev bättre än vad vi hade tänkt oss. Vi sände ut den här jättestarka signalen. Vi fortsatte slå larm om hur farligt det är med ensam bemanning och att det ska vara förbjudet. Det är en förbjuden verksamhet sedan tidigare som inte ska förekomma. Det finns regeringsbeslut på det. Liksom. Men MTR anser inte att det gäller dem, för det är utställt till ett tidigare företag som drev pendeln som heter Citypendeln. Och därför så kunde man inte alls applicera det här regeringsbeslutet med förbud om ensam bemanning på MTR. För nu var allting så helt annorlunda, liksom, tyckte de. Och ja, vi blev ju stämda till AD, Arbetsdomstolen. Väldigt förväntat. Vad som inte var förväntat var att vi inte fick rättshjälp av fackförbunden. Det hade varit praxis fram tills då. Men vi hade ändå mycket pengar i strejkkassan, så att det var liksom ändå kanske bäst så. Vilket för innebar att vi behövde hitta en egen jurist. Och då hittade vi Yasra Delpiche som är baserad här i Malmö. Helt fantastisk. En underbar jurist. Och vi håller nu på tillsammans med den här processen i AD. Jag
kan flika in där att om vi hade fått, om fackförbunden hade företrätt oss, så vet vi inte riktigt vilken linje vi hade kunnat köra i Arbetsdomstolen heller. Så jag skulle säga att det var nog det bästa utfallet att få en egen jurist. Det håller jag helt med om. Och en applåd för Yasra Delpiche också, tycker jag. Hon är inte här idag, men en applåd.
Ja, vi har väl en fackföreningsrörelse på reträtt, det får man säga. Det har varit höjd pensionsålder, urvattnat LAS och inskränkt strejkrätt. Hur har dina erfarenheter varit, Stine, med detta? Kommer vi kämpa mer och mer utan facket, utomfackligt, eller vad tror du?
Ja, alltså det är ju så himla svårt när man liksom är för en facklig rörelse att också prata skit om facket. För mig så var ju det framgångskonceptet på något sätt. Det var ju olyckligt då och väldigt påfrestande, såklart. Jag fick lite hjälp av facket. Vad det gäller den här erinran som jag hade fått, så försökte jag ju bli av med den flera gånger. Jag tror att de som är ledsnast över att Attendo inte tog tillbaka den här erindran idag är väl Attendo. De fick många chanser, de tog den inte. Men det blev ju också liksom... jag ska säga att efter väldigt mycket tjat så var det faktiskt en ombudsman som åkte in till huvudkontoret på mina vägnar och försökte förhandla bort den här. Men hon kom ut därifrån och sa så här, nej men de säger att den ligger där den ligger och det här får du leva med. Och då tyckte jag att så här, men det här är ju det som är problemet. Att jag har fått en olovlig varning som jag inte ska ha. Och ni som fackförening säger till mig, det är så vanligt, du får stå ut med det här, det är bara ett papper. Det är liksom där reträtten är på något sätt. Att man hotar ju folk då med att... Ja, när folk får, vet att de kan få såna här skriftliga varningar och så passar man sig liksom. Så att, ja. Men som sagt, i slutändan så blev det liksom hela mediegrejen runt mig som liksom var lösningen för mig. Där var det ju liksom ett... Det blev ju som ett starkt kort att allt som var jobbigt för mig blev bra i media, eller vad man ska säga. Och ju mer ensam och liten jag var mot ett jättegigantiskt vårdbolag, desto bättre blev liksom det mediala utslaget. Liksom. Det ska jag inte sticka under stol med. Så att det var jobbigt då, men i efterhand så var det bra, tror jag. För facket hade inte riktigt... Jag mejlade mycket så här, och kom igen, jag tar den här fighten för hela gänget och så här, och de var så här, men prata inte med media, du vet, det blir så dålig stämning och allting. Och ja, det var, ja, det, som många upplever, mitt fackförbund då, det var Kommunal, att man liksom kanske upplever att facket så gärna vill ha fred att de inte ens liksom funderar på att tjafsa lite med ens arbetsgivare. Och då sitter man där och bara, men varför har jag betalat flera hundra kronor i månaden i flera år om ni inte ska tjafsa med dem nu? Liksom? Så ja, det är svårt. Men jag, som sagt, jag är ju för en facklig rörelse. Det är bara att vi behöver bli liksom, vi måste ha aggressivare fackföreningar.
Ja, men jag håller med dig där, Stine. Väldigt starkt av att ta fighten. Jag tänker bara en snabb fråga. Kände du skyddad av att gå ut i media på något sätt? Liksom, det kan ju, vad ska man säga? Blir man inte skyddad av kanske ens lokala klubb eller fackförbundet, då kanske man känner att man blir skyddad av media.
Ja, exakt så. Att jag tänkte så här. Alltså mitt bråk med Attendo om den smittsituation som fanns inne på vårt äldreboende, den hade liksom redan brutit ut. Så att jag kunde liksom inte gå anonymt till media och börja prata om det här, för de skulle ändå veta vem det var. Liksom. Så att jag tänkte så här, men det är lika bra att jag går ut med namn och bild, och då har jag väl ett skydd liksom, i och med att jag har varit i media. I första vändan var ju det en missberäkning. För efter Expressen så blev jag ju inkallad till huvudkontoret. Men jag förstår inte hur de tänkte där. För jag tänkte när jag gick in på huvudkontoret att här kommer inte hända särskilt mycket. Jag har redan varit i media. De kommer fatta att så här, om de gör någonting mot mig nu så kommer jag ju gå till media med det också. Jag hade också en syn på att ändå som om att de var någon sorts... Jag vet inte, juristiska ninjor liksom, som hade så här järnkoll på allting, och liksom inte att det de skulle göra mot mig, det skulle inte jag kunna hålla emot dem, för det skulle ändå vara i lagens mening på något sätt. Och jag går in där och jag sätter mig där vid det där bordet med de här, det är tre personer då från huvudkontoret mot mig, och jag lägger min mobiltelefon på bordet, och då har jag liksom redan varit i media. Och jag tänkte så här, de måste ju fatta att jag spelar in. Men ja. Nej. Och det blev ju fler möten efter det också. Med, när facket var med och så här. Och då sitter de och gapar så här. Och bara, du har ringt runt och pratat med facket. Och så här. alla i rummet bara, men vad är det som händer här liksom? Man överskattar lätt den här typen av stora koncerner och tror att de är så här, ja, men de har koll på läget och de liksom kommer göra det här på något så här obehagligt liksom, obehagligt men lagligt sätt ändå. Men det ska man inte liksom förutsätta, skulle jag säga nu liksom. Ja. Så ja, nej, absolut. Jag trodde aldrig att jag skulle komma ut därifrån med den bandinspelningen. Och då fick ju, förlåt, nu svävade jag iväg från din fråga.
Yeah.
Då fick jag ju ett skydd av media. Det var bara det att efter det här mötet, då tar det 10 månader för Sveriges Radio att spela in den här dokumentären. Så under den tiden så är jag ju ganska liksom, jag är lite nervös. Jag är alltid riggad med olika inspelningsapparater. Jag försöker få till olika möten. Helt plötsligt börjar jag gå på personalmöte. Aldrig gjort. Och beter mig också lite konstigt. Jag håller på att sätta mig så här precis bredvid min chef. För att jag tänker så här, hur ska jag få bäst ljud? Och de säger ju dumma saker varenda gång de öppnar munnen. Liksom. Ja. Så, men då efter 10 månader när dokumentären äntligen släpptes. Det var magiskt. Det var verkligen helt fantastiskt att... För då hade man liksom redan det framför sig. Man visste att man lämnat ifrån sig det här materialet. Vi fortsatte spela in. Men man ville liksom bara komma ut med det liksom. Så att, ja.
Ja, det låter precis som, ja, med våran historia med MTR, tänker jag. Att när de började med sina stridsåtgärder så började folk spela in alla samtal med gruppchefer och HR. Och just för att skydda sig själva. Och jag tänker, den här erinran som du fick, jag fick också en erinran nu i september. Jag valde att inte ta med en lokförarelev i min hytt. Jag gjorde en säkerhetsbedömning för jag fick stort stresspåslag. Och då behövde jag bedöma ifall säkerheten skulle sänkas eller inte. Och då bedömde jag att den skulle sänkas och då avvisade eleven från hytten. Och senare på dagen så stod HR-chef och en gruppchef på plattformen och gav mig en erinran offentligt. Som de senare bad om ursäkt för, men då var det redan gjort. Så jag känner igen mig helt och hållet här i det som du säger, Stina, också. Och tandlösheten från, ja, men från nästan från lokala klubben och även förbundet. Jag pratade med ombudsman bara för någon dag sedan och ja, personen var av åsikten att men det går inte att göra någonting. MTR kommer inte ens vilja diskutera det här ämnet, så varför ska vi i princip, det var liksom, ja, det går inte att gå vidare. Dignerierna kommer troligtvis ändå inte strykas.
Nej.
Så ja, vi gör inget. Nej. I princip så.
Nej, ingenting hjälper. Det är en rolig grej också som hände var att min regionchef och min enhetschef, de satt på Kristi Himmelsfärdsmorgon och undrade, de hade visst att någon hade pratat med Expressen, för Expressen hade kontaktat dem. Men de visste ju fortfarande inte vem det var. Men då mejlar de till varandra på iPhonesen så här och bara, det är säkert Stine som har pratat med Expressen. Ja, hon är fullkomligt galen, skriver regionchefen. Och sen råkar de skicka det här till mig. Så jag bara skickar tillbaka så här. Jag bara, ja, den här lilla konversationen kanske vore någonting för Expressen. Jag tycker det är väl talande för hur ni jobbar på Attendo. Folk ligger och dör här och ni ägnar er åt att prata skit om personalen. Men det fanns liksom ingenting. Allting bara rinner av dem som vatten på en gås. Det är som att jag ber om ursäkt. Liksom, så här. Men det, de gör saker först och sen så bara, ja, men, ja, vi ber om ursäkt. Ja, det var lite dumt. Så här. Ja. De tog ju också tillbaka min erinnan när Sveriges Radio kontaktade dem.
Kanske så jag ska göra.
Ja. Det är hopplöst. Liksom. Men de är inte så... Vad ska man säga? Man förväntar sig en högre grad av att de ska vara så raffinerade på något sätt.
Ja, men verkligen. Jag fick en tanke när du pratade om det här. Hur man förväntar sig hur de ska bete sig. Att de ska vara liksom juridiska ninjor och så här. Och liksom, vad är det för motparter vi har egentligen? Liksom? Och då har vi ganska nyligen liksom kommit liksom fram till att börja diskutera att vi har liksom blivit lurade när de hela tiden hävdar att de följer den svenska modellen. Det är inte det de gör, för att de är internationella storföretag som följer en annan modell som inte liksom passar våran våra arbetsplatser här i Sverige. Och vi kanske inte ser det liksom, när vi kämpar mot dem. Vi tror att vi kämpar mot några som liksom står för den svenska modellen, men det gör de inte. Det är något annat de håller på med, och det är väldigt viktigt att liksom se igenom det. Liksom. Mm. För att det går liksom inte att fightas med någon om man inte pratar samma språk. Det är inte ens då kanske man kan fightas liksom vettigt. Men, ja. Sen så upplevde vi exakt det här också när vi väl kom till Arbetsdomstolen. Vi mötte MTR och deras arbetstagarorganisation som heter Tågföretagen i den muntliga förberedande förhandlingen den 29 september i år. Och vi var liksom så här, undrar vad de kommer med nu då. Liksom. Vad har de förberett? De kanske är liksom superförberedda och så här, ja, hur ska det gå? Liksom. Men vi, alltså det var...
Det är det man det förväntar sig.
Nej, det var det tramsigaste vi varit med om. De var ju liksom helt... Ja, men ett exempel. Så här, i vårat svaromål har vi skrivit liksom att vi vitsordar inte att det var en vild strejk. Det betyder att vi håller inte med om att det var en vild strejk. Vi vitsordar att det var en arbetsnedläggelse i led att slå larm om allvarliga missförhållanden. Och när ordföranden i AD frågar Almega, ja, vad har ni för preliminär bevisföring? Hur lång tid tror ni att vi behöver i huvudförhandlingen för er bevisföring? Ja, oj, nej, det hade vi missat att det var att de inte vitsordade att det var vildstrejk. Då måste vi se över vår bevisföring. De hade ingenting. De visste liksom inte ens varför de var där. För de hade inte läst vårat svar och mål. Det är så oseriöst. De kan ingenting.
Ja, precis. Ja, men jag tänker man kan återkoppla lite till hur oseriösa de är. Så kan man återgå lite kanske till fackförbunden lite hur de agerar egentligen. Och något som vi fick veta väldigt tidigt. Det här var september 2021. Så fick vi veta att från förbundshåll att man såg att det går inte att göra någonting det här med tågvärdarna. Det går inte att stoppa. Det var deras inställning redan september 2021. Att det här måste genomföras. Och har man en inställning redan från förbundshåll att det inte går att göra någonting. Ja, det är klart att det sprider sig ner till lokala klubben och även till oss på arbetsplatsen. Så vi kämpade motvind ordentligt för att få våran lokala klubb att förstå vad medlemmarna tyckte. Men i och med att det kom signaler från förbundshåll så kan våra lokala klubb inte göra så mycket heller.
Nej. Och man kan ju liksom känna sig lite smått. Ja, men det blir så overkligt liksom när man förutom att driva den här striden mot sin arbetsgivare och regionpolitikerna som har tagit det här beslutet också måste föra en kamp mot sitt fack. Liksom. Det blir som en sån surrealistisk situation. Att gång på gång liksom behöva påminna dem om att vi accepterar inte det här med ensam bemanning. Ni måste liksom vara med och kämpa för oss nu. Så, det blev ju verkligen ett tomrum som vi behövde fylla med utomfacklig organisering.
Ja, det ska jag säga där också. Att, det var ju så att på våran arbetsplats så har de lokala klubbarna legat i luven på varandra också. Så det har gjort att det varit slitningar mellan de lokala klubbarna redan från början. Jag är av åsikten att oavsett vilka ideologier det finns på mellan klubbarna så måste man kunna samarbeta. Men nej, det var inte de åsikterna av. Och det gör det ännu knepigare att kanske få kollegorna att samsas när det liksom är den striden förs mellan klubbarna. Så det var något som vi kände att här måste vi ha en organisation eller liksom en samlas under något där alla kan känna sig välkomna och allas åsikter respekteras. Så det är något som borde finnas på varje arbetsplats. Så jag tänker att om man samlas på golvet då kan man sätta press på sina lokala klubbar och sen så vidare uppåt.
Jag bara tänkte att De flesta här känner väl till det, men hur får jag vidare nästa bild här? Ja, att det har ju verkligen hänt någonting där. För att MTR har fått kicken. Och nu ska SJ ta över det här. Så, hej! Fantastiskt! Men nu kan vi inte vi, eller ni antagligen sluta kämpa för att det här, vad tror ni det här kommer att innebära? Kan ni berätta lite om det?
Ja, men vi ser lite på tillförsikt med att SJ kommer in i bilden. Lite som Ova var inne på tidigare så finns det en del förbud längre bak som även SJ har mot ensam bemanning på olika slags tågtyper. Så vi ser en möjlighet att fortsätta driva både liksom, ja men domstolsmässigt, skyddsombuden kan göra sitt. Vi fortsätter organisera oss genom att faktiskt börja prata med kollegorna på SJ redan nu. Det var en tanke som föddes redan ja, någon timme efter att SJ tog över. Att nu måste vi gå samman allihopa. Så det arbetet ja, men får jag aldrig vila, tänker jag.
Nej men precis, alltså att MTR liksom började införa ensam bemanning, det tyckte ju liksom alla andra operatörer var superspännande. De vill ju såklart följa efter och göra likadant. Och nu i och med den här direktupphandlingen där SL och trafikförvaltningen gett avtalet till SJ då, de tar över i mars, så får ju SJ liksom enligt dem en fantastisk glittrande guldbiljett rakt in i liksom landet med ensam bemanning, ensam bemannade tåg. Och det är ju såklart jättejobbigt för all åkande personal på SJ. Plötsligt är det här en del av deras verksamhet. De hade liksom kanske sett att det kunde liksom, ja, om ett par år kanske det skulle liksom finnas hos dem. Men det här blev ju som ett blixtnedslag då. Så att, ja, det är liksom, det blir en komplex situation där vi måste förstå hur det här upplevs av åkande personalen på SJ liksom. Det är inte deras gladaste dag liksom. Vi är jätteglada. Så där måste man liksom så här, ja, okej. Okay. Här kommer liksom den pestsmittade lilla systern och ska så här, försöka kroka arm med dem. För vi måste ju verkligen så här, vi skulle ju bli otroligt starka om vi lyckas göra det här tillsammans. På pendeln och SJ. Så det siktar vi på.
Ja, men jag håller med där och ja. Vi gick ut i en vild strejk, men jag tänker att det ser ännu bättre ut om vi är ännu fler. Så man vet aldrig vad som kan hända framöver, tänker jag. Så det är ja, egna funderingar och tankar som vi kommer ja, men, kanske bolla med kollegor och ja, både utomfackligt och även försöka få med oss de lokala klubbarna på det. Jag tänker att det är viktigt att vi förklarar för våra lokala klubbar vad vi tycker om och tänker om saken så att de krokar arm också, för det är ingen självklarhet att vår lokala klubb tar kontakt med SJs lokala klubb. Så det gäller att vi verkligen pressar på så att de förstår vad vi vill.
En sak som är intressant som jag har tänkt på, det är att i Frankrike, som många av oss kanske ser som ett föregångsland när det gäller arbetarkamp med strejker och sånt, det är att de inte har några strejkkassor. Det är bara ett fackförbund i Frankrike som har strejkkassor. Medan alla svenska LO-förbund har miljarder i strejkkassan. Är det en dålig idé kanske?
Jag tänker att det är lite som vi var inne på i början. Att de är, jag tror jag har stått lite en del tidningar om det. Tidningen Offensiv bland annat. Så, ja, men att de lokala klubbarna, men främst fackförbunden, nästan lite rädda för att ta strid. De vet inte riktigt vad som kan hända. Och de blev ju jätterädda när vi tog strid. Och det visar ju på liksom hur, vad ska man säga, hur lite de känner att de kan, vad ska man säga, stå upp för sina egna värderingar eller för sina medlemmars värderingar. Det är snarare så att det är, ja, men förbundets egen värdering, vad de tycker är viktigast. Sekoförbundet har väl 100 000 medlemmar och cirka 10 000 av dem är järnvägare. Så det blir, jag tänker att det blir lite svårare ju större förbund det blir. Hade det varit mindre förbund, då hade vi kanske kunnat ta möjligheten att göra en misstroendeförklaring mot dem som vi tycker inte sköter jobben. Så jag tänker att det blir svårare för oss att kanske få ut dem som sitter där uppe genom demokratiska metoder. Så då handlar det mer om att, ja, men kroka arm med andra förbund, andra lokala klubbar på, ja, men andra branscher, att försöka få någon gemensam nämnare på hur förbundet arbetar och liksom deras värderingar är de precis som våra tillsammans eller inte.
Och lansera idén att nu är det dags att bränna alla de här spännande sparade strejkpengarna.
Ja, men precis.
Hade de inte funnits, då hade ju det varit ett argument. Att vi har inte pengar i strejkkassan till att genomföra det här. Men om det finns pengar i strejkkassorna så är det ju... Du sa förut att den fackliga kampen får inte vila. Och det är väl just den fackliga kampens vilande som har tagit oss hit, liksom.
Ja, men precis. Så vi var på en föreläsning i morse, organisatörens handbok, där man, ja, man ska arbeta med att få ut lite, ha lite informella ledare inom, ja, den oorganiserade delen, men även att klubbarna tänker på hur man kan organisera sig mer. Så jag tänker att kan man organisera sig bättre och diskutera med medlemmar, så kan man också kanske få föra vidare det uppåt när man har fått rätt tankesätt både inom lokala klubben och även medlemmarna. Så det kanske tar lite tid, men jag tycker att vi får börja där, så kanske vi faktiskt kan påverka uppåt.
Ja, men här har vi sett exempel då på vildstrejk och så visselblåsning. Har vi andra sätt att ta kampen som vi kan göra? Vi kommer att komma till frågor sen efter det här, så om 5 minuter kanske. Har vi det? Vill du börja, Mora?
Ja, men det finns ju en rad verktyg som man kan använda sig av. Absolut. Man kan liksom göra lite enkelt och bara jobba rätt. Följa regelboken och visa på hur omöjligt det är att liksom hinna utföra allt det arbete på ett säkert sätt som man liksom är ålagd att göra. Man kan vara liksom, ja, men som de pratade om här på förskoleupproret igår, när de pratade att gemensamt skriva tillbudsrapporter till exempel, är ju också en sån viktig grej, att liksom alla vet hur man gör och att man liksom gör gemensam sak av det. Ja, det finns ju också en massa intressant litteratur liksom om det här. Francis Tulo-Skorpis liksom antologier och en jättebra bok som heter Beautiful Trouble, som också skriver om hur man kan liksom påverka.
Ja, men precis, jag tänker på att man måste försöka visa på bristerna som finns på ens arbetsplats. Det är lite så som man kanske kan få arbetsgivaren att göra en förändring eller få dem att inse att det måste bli en förändring. Så, och det är någonting som vi har försökt få vår lokala klubb att anamma lite grann, att införa jobba rätt veckor. Som vi har försökt få dem att införa i över 1 års tid. Vi har till och med erbjudit oss att vi kan hjälpa till med att anordna jobba rätt veckor, skriva ihop material och få ut det till medlemmarna. Och då har de sagt, ja, men vi ska titta på det, vi ska skapa en grupp så får titta, och så tyst. Så jag tänker att det är viktigt att medlemmarna faktiskt, ja, men tar sitt ansvar lite det här också. Jag har, innan juni 2021 så tog inte jag mitt ansvar. Så det krävdes något för att jag skulle göra det. Så jag tänker att när man väl har fått igång det på arbetsplatsen, så gäller det att hålla den lågan brinnande, att fortsätta prata om vad man behöver göra. Och så får man faktiskt, som vi har gjort, att vi har formulerat brev som vi vill att vår styrelse ska gå ut med till media. Det har vi tagit upp på medlemsmöten och redan briefat varandra inom lokförarkåren innan. Så vi alla visste om vad som skulle komma upp. Och sen så sa vi att vi vill att ni skickar det här till media eller gör ett uttalande. Varsågoda. Och så var det 100 medlemmar som sa att nej, vi stöttar det här. Och då hade lokala klubben inget alternativ. De var inte tvungna att göra som vi sa. Så det är viktigt att man organiserar sig utanför så att man kan sätta press på klubben.
Och jag måste bara tillägga, skyddsorganisationen är ju otroligt viktig. Att ha en väl fungerande skyddsorganisation med skyddsombud och huvudskyddsombud som kan lägga 66A, alltså så här, att det måste ske någon åtgärd liksom. Och sker ingen åtgärd kring det man har anmält, så ska man lägga ett skyddsstopp. Det är jätteviktigt. Och då tänker jag liksom på din situation. Hur förhöll sig skyddsorganisationen till det här?
Ja, nej, alltså mitt skyddsombud på arbetsplatsen var en person som jag har förtroende för och som också ställde upp sen i dokumentären. Men problemet var också nu går jag in lite mer i detalj då i den här historien. Jag vet inte, vi har gått om tid. Okay. Jag från början kontaktade jag media för att det är små som har dött åt oss, så att vi har en avdelning där det är bara 4 av 11 som har överlevt där. Och då ska de ta in mer covid, för det är en ny patientgrupp som är väldigt lukrativ och man kan inte ta in några, det är inga friska, det är inga som inte har covid vid den här tiden som vill flytta in på ett äldreboende. I äldrevården så är de största kostnaderna tomma rum och personal. Det är det som kostar mest, så det vill man liksom undvika till varje pris, båda delarna skulle jag vilja säga. Men då jag är ledig och så öppnar jag Expressen och så ser jag att så här, ja, nu ska de flytta ut de här 4 boendena som har överlevt och starta en covidavdelning. Vilket gör mig upprörd av flera anledningar. Men en grej var att vi hade bråkat om att jag ville att man på den här avdelningen där det fanns plats när andra avdelningar blev smittade, att man skulle flytta ner de smittade personerna till att bo på den där avdelningen. Och då fick jag höra att det kan man inte göra, för vi kan inte flytta på patienterna. De kommer må dåligt av det och de kanske dör av det. Men sen när de vill tjäna pengar, då går det jättebra att flytta ut de här patienterna helt plötsligt. Och det största problemet är såklart att de vill ta in mer covid på ett äldreboende där de inte har kunnat hantera det. Och alla våra avdelningar hade då inte haft covid, och det här var ju innan vaccinet hade kommit. Så det var liksom en jätterisk som skulle tas. Och nu har jag lite grann tappat bort mig. Vad var din grundfråga? Varför började jag prata om det här?
Hur förhöll sig skyddsorganisationen?
Just, ja. Då ljuger enhetschefen för skyddsombudet när han säger emot att de ska ta in de här nya covidpatienterna från sjukhuset och säger det är inte vi som bestämmer det. Det är staden som har bestämt att öppna den här covidavdelningen på vårt boende, och vi kan inte göra någonting. Och sen kunde vi läsa i Expressen att Attendo själva hade ringt till staden och erbjudit sig, och de skulle få mer för de här patienterna än de gamla patienterna och så vidare. Så han hade det ju inte så lätt heller, ska jag säga. Och han försökte verkligen hjälpa mig. Men det var liksom ovanför honom i den fackliga organisationen som... det fanns en flathet där som gjorde att det inte funkade. Men som sagt, jag är jättetacksam att den här ombudsmannen åkte till huvudkontoret och försökte liksom få bort den här erinran sen för min del. Men jag hamnade i en jättejobbig sits med en, ja, jag vet inte hur mycket detaljer jag ska dra i det här, men som jag hade förstått det så kan jag få 3 erindringar innan jag åker ut. Och jag ville ju absolut vara kvar åtminstone tills dokumentären var färdiginspelad liksom. Helst vill jag inte liksom, jag vill inte att de ska säga till mig att min anställning är avslutad överhuvudtaget. Det, jag hade varit på det här äldreboendet i 10 år när pandemin bryter ut. Och de hade varit där i 2. Jag har ju aldrig sökt det här jobbet hos dem. Ja. Så att... Ja. Det var en viss hjälp såklart att någon åkte in och försökte få bort erinran. Men själva... liksom tjafset om att jag skulle få prata med media. Jag hamnade i en dålig sits med en New York Times-journalist. Som hade fått för sig att han skulle publicera. Vi hade gjort en överenskommelse om att jag kunde prata med honom. Men jag sa så här, men jag är inte säker på att jag kan gå ut med namn och bild och så. För att jag hade ju bara 2 erindringar kvar. Om man nu ska se dem som en sorts valuta som jag hade att spendera då innan jag skulle åka ut. Och det vill inte jag spendera på New York Times eftersom att de inte kan lyfta min sakfråga. Liksom, då behöver jag ju svenska medier. Så ska jag spendera dem så ska jag spendera dem på svenska medier. Och då försökte jag få hjälpa facket med hur jag skulle hantera den här situationen. Och då var liksom deras idé att så här, men det är inte bra att du pratar med media. Prata inte med media. Liksom. Det kommer bara bli massa tjafs. Så. Och det var ju väldigt frustrerande för att jag var så här, men vem ska hjälpa mig? Ni hjälper mig inte. Nu har jag fått tag på liksom någon sorts liksom idé om hur jag ska lösa det här. Och om jag inte pratar med media, liksom, då har jag ju ingen lösning alls. Liksom. Ja. Så att det var lite blandat. Ett ombud gjorde en jättebra grej och mitt med vårt skyddsombud på arbetsplatsen försökt verkligen hjälpa mig, men facket funkade ändå inte som för det som jag behövde hjälp med helt enkelt.
Nej, jag fattar. Alltså så otroligt tufft liksom när man blir ljugen för liksom, ja. Och inte vet vad som är verkligt och inte, och hur ska man liksom förhålla sig. Det blir jättesvårt att liksom bedriva fackligt arbete och skyddsarbete i på en sån arbetsplats.
Ja.
Otroligt.
Och förtroendet blir ju helt förstört mellan skyddsombudet och liksom enheten också. Det grusar ju när de inte är ärliga och när de ljuger för skyddsombudet, då grusar de ju liksom hela förutsättningen för samarbetet. Och sen så samtidigt så står facket liksom bakom skyddsombudet och säger att ja, men vi ska inte tjafsa och så här liksom. Ja, det blir ju mer motstånden liksom valla.
Ja, ja, alltså jättetufft liksom. Jag bara kommer att tänka på liksom hur kan man jobba då i den situationen för att försöka liksom, om man försöker hålla sig medveten om att arbetsgivaren skulle nog inte liksom dra sig för att ljuga för oss. Hur kan vi syna deras kort så att vi vet om de har gjort det eller inte? Att det kan vara bra att ha med ett sånt mindset. Liksom.
Ja.
Och det är ju någonting som vi har liksom hållit på med på pendeln kontinuerligt, tänker jag. Liksom att så här, för MTR ljuger för oss och för resenärerna, och de ljuger för regionpolitikerna. Det är ju därför de har åkt ut. Liksom, för att de har betett sig för jävligt mot alla. Liksom. Det kan man se mellan raderna i det här nya huvudavtalet som är slutet med SJ. Det står liksom väldigt specifikt att det måste vara otroligt transparent med alla liksom ekonomiska transaktioner fram och tillbaka, och ingenting får så här, och framförallt med underentreprenörer ska man vara väldigt tydlig med liksom fakturorna måste vara rimliga, korrekta, står det liksom i huvudavtalet. Och man bara, men vem behöver skriva in någonting sånt här i ett avtal? Det är liksom ja, då får man liksom en känsla av så här att ja, det är liksom också det som har pågått liksom. Ja, klura alltid på hur ni kan syna arbetsgivarens kort.
och spela in alla samtal. Man vet aldrig vilket läge man kan hamna i. Så även om det kanske inte finns en jättestor konflikt, men ändå att det kanske är någonting pågående, så ja, men passa på att spela in. Det är tillåtet. Så det är en rekommendation. Och det är något som vi fortsätter med oavsett vilka vi träffar. Då spelar vi in alla samtal.
Och jätteviktigt, man får inte bugga dem. Man får alltså inte spela in sin arbetsgivare. Man får inte lämna en mick eller någonting deras kontor och gå därifrån. Tyvärr, det här var ju en av mina bästa idéer. Men det får man alltså inte göra. Man får spela in ett samtal som man själv deltar i. Så glöm inte att humma eller på något sätt få med på inspelningen att ni deltar i det här samtalet. Man behöver inte säga något smart, men man måste säga någonting.
Ja, men jättebra sagt det, Stina. Vi pratade lite om hur klubbarna kan vara mot varandra och även uppåt. Och det finns även en annan aspekt i det. Det är skyddsombuden på arbetsplatsen också. De ska ju kunna samarbeta över gränserna oavsett ideologi. Men även där så har vi sett lite slitningar och att man kanske undviker att prata med varandra beroende på vad man har för egna personliga egenheter. Och, ja, kanske lite historiskt, vad har hänt? Är det några konflikter där? Så det gäller hela tiden att arbeta med kommunikation även om man liksom är etablerad som skyddsombud. Så det är väl lite det som vi tar med oss också och tänker på nu när vi pratar med kollegorna. Vilka vill bli nya inom styrelsen? Vilka vill bli skyddsombud? Så det gäller att man har ett visst tankesätt och mindset redan när man kliver in och att man fortsätter med det. Att man fortsätter bolla även med sina kollegor, att man inte tystnar bara för att man kliver in i en annan roll, tänker jag också.
Det känns som ni har avslutat det här nu på ett briljant sätt. Men har ni någonting mer att säga? Annars kommer jag gå ut nu och få ta publikfrågor. Okej, är det någon som har någon fråga? Det var någon där bak. Var? Kolla där. Säg namn och sen frågan så.
Andreas. Jag vill bara säga det här med inspelning. De säger ofta jävligt dumma saker även om man sitter i samma rum. Kan jag säga av egen erfarenhet. Chefer alltså. Ja, så man behöver inte bugga dem.
Nej, det är bara viktigt att veta, för det är vissa saker som man faktiskt inte får göra. Och om man då det kan vara ganska skönt och att man känner hela tiden. Jag funderade också på att göra saker som man inte får göra. Och tänkte så här, kan det vara värt det och så? Men det kan också vara skönt att veta att, så här, att jag kan alltid anklaga er för att ha brutit mot lagen och jag har minsann hållit mig till regelverket här.
Siri, men jag förstod bara inte riktigt var er strejkkassa kom ifrån. Eftersom att det var en vild strejk.
Det är ett samarbete med förbundet Arbetare i Solidaritet som stöttar utomfackliga konflikter. Och eftersom vi ville att man måste ha något smidigt sätt att samla in pengar till strejkkassan på. Så då bad vi dem att vara mottagare av pengarna och ta hand om dem tills vi behöver dem. Och det strömmade ju in pengar redan innan strejken hade brutit ut. Så att det stödet, ja, det är helt otroligt. Det är ju, ja, alltså räknar man ihop alla pengar som har kommit in hittills och MTR blev ju skyldig oss 166 000 kronor. Tog upp det under den muntliga förberedande förhandlingen. Och AD bestämde att gå på våran linje. Att de skulle, eftersom MTR hade tagit tillbaka 90% av stämningarna strax innan den muntliga förberedande förhandlingen, så hade ju vi haft till 90% för höga juristkostnader. Så att de pengarna blev de skyldiga oss. 166 000 kronor. Och när de pengarna har kommit in till förbundet Arbetar Solidaritet så har vi över 2 miljoner kronor i strejkassan. Ja. Ja, man får gärna swisha.
Hej, jag heter L. Jag har en fråga till dig, Stine. För du pratade nu lite om det här, hur du porträtterades i media som den här ensamma personen mot det jättestora företaget. Och du pratade också lite grann om ett skyddsombud som ändå fanns där och lite stöttande och så. Men var du också ensam? Kände du dig ensam? Om du vill dela det, du behöver inte berätta.
Så här, både ja och nej. Jag hade ju aldrig kunnat genomföra det här om jag jobbade natt och har bara jobbat natt där, som sagt i 10 år då, när det här händer. Och jag känner mina kollegor väldigt bra liksom, och även nattsjuksköterskan och sådär. Och i och med att vi var överens om att det som hände där inne inte skulle hända, så hade jag liksom en grundtrygghet i, hade jag inte haft det så, då hade jag ju funderat på så här, om, vilket man ändå gör, är jag galen liksom, varför gör jag det här? Och särskilt när det blir jobbigt så tänker man så här, ja okej, ja, det är ju därför ingen annan gör det här, varför gör jag så här liksom? Men ja, både och. För att det var ju samtidigt jättesvårt att rekrytera folk till att backa upp min story i media. Och det behövde ju jag. Så att det tog lång tid. Men det var en väldigt, väldigt duktig journalist på Sveriges Radio som hade väldigt, väldigt mycket tålamod. Och väldigt mycket ork. Och verkligen jobbade jättehårt med det här under 10 månaders tid. Det såklart också var som ett, liksom ett stöd, eller vad ska man säga, alltså att jag kände att det var någon som lyssnade, att jag det fanns ett hopp i att den här dokumentären spelades in, att någonting skulle hända i slutändan. Det var lite svårt att få folk i början och hjälpa till med och ställa upp även anonymt i media, men det löste sig så småningom.
Hörs jag fortfarande? Ja. För att jag tänker att det också är fantastiskt arbete. Men det ni berättar här nu också, att ni verkar ha haft varit ett kollektiv av människor. Och att du har gjort det här väldigt mycket ensam. Att jag är jätteledsen att du har varit det, men så himla starkt gjort. Jag vill bara tacka
tack
dig så jättemycket.
Tack.
För oss alla.
Tack snälla.
Ja, jag först vill jag tacka. Det känns som att i dessa tider så känner man, oh, gode gud, alltså man får så mycket luft. Och det känns ju inte som att vi får ha det generellt. Men jag har två frågor. En till er. Ni säger så här, i förbifarten vi fick ihop 85%. Hur lyckas man, alltså det är en stor grej att gå ut i en bildstrejk i det här landet. Hur lyckas man få 85% med sig på det? Och min andra fråga var lite kring det här med att de är såna klåpare, säger ni. Tänker ni att det är en strategi? Alltså att man bara gör lite grejer så bara, oj, alltså, eller är de, förstår ni vad jag menar, är det en strategi att vara en klåpare? Därför att det tar ju jättemycket tid.
Nej. Sveriges Radio har ju varit vänliga nog att klippa bort alla gånger när jag tappar det, men jag skriker ju åt dem eller mindre i ett möte att ni har gjort för mycket skit för länge och kommit undan med det, det är så jag ser det. Och det är så de har fått troendet till att de inte behöver bry sig om lagen. Jag säger också saker som att ni tror att ni kan starta en liten diktatur mitt in i en demokrati och sådana saker. Och det menar jag verkligen. De har gjort det här så länge. Ingenting har någonsin hänt. Varje gång de hamnar i den här situationen så behöver de ge en pytteliten summa i förhållande till vad de har, för att den här människan ska hålla käften. Och nu de hade otur den här gången. Det är inte som att jag inte förstod att så här, ja, jag sitter på den här bandinspelningen här där ni säger rakt ut. Det vi går ut och säger är långt ifrån sanningen och så. Det är klart jag bara, ja, jag skulle kunna gå till huvudkontoret och fråga vad jag får för det här liksom. Men ja. Om man verkligen vill förändra det så får man ju lämna dem till Sveriges Radio istället eller gå till media med dem. Ja.
Ja, nu börjar vi lite bakifrån med dina frågor, men liksom nej, de tror att de kan kontrollera oss. De tror att de har koll och de underskattar oss. Och när de får liksom minsta lilla motstånd, då får de panik och börjar bete sig helt bisarrt. Alltså vi har liksom det blir så absurt allting liksom, som att ja, men 105 lokförare var stämda. Och de hade såklart sökt tjänstledigt för att närvara på sin process i AD. Men MTR vägrar liksom att svara på de här ledighetsansökningarna. De bara undviker liksom problemet, skjuter det framför sig. Och när datumet i AD närmade sig 29 september så började de liksom lägga ut turer då och avslå de här ledighetsansökningarna. Lägga ut jobb på lokförarna som var stämda. De här som skulle jobba då den dagen av de här 105. Och tror att de ska vara stämda men gå till jobbet istället för att närvara på sin... Alltså det är sånt bedrövligt beteende hur man kan tro. Hur kan man vara så naiv? Liksom. Så då bara liksom gjorde vi en enkel liten aktion. Ja, men... De stämda lokförare som har fått ett jobb utlagt den här dagen, då mejlar de till sin gruppchef och skriver att jag för avsikt att närvara i AD. Jag kommer inte dyka upp på mitt jobb den 29. Liksom superenkelt. Och konflikten får du ta med min fackklubb sen. Så bara, ett mejl. Liksom. Då går det upp för MTR liksom att oj, de kommer inte komma till jobbet. De vill vara i AD när vi har stämt dem. Så här. Och liksom ja, stå upp för sin rätt liksom och försvara sig i AD. Så då en eller två dagar senare så drar de ju tillbaka 95 av de här 105 stämningarna. För att då fattar de liksom, jaha, vi kunde inte liksom både ha kakan och äta den. Liksom. Det är så klåpigt. Så var det en fråga till. Hur vi lyckades, 85%?
Jag skulle säga att redan efter drygt ett halvår så var vi ungefär runt 100 av 350 som ville göra någonting. Så det fanns en bra grund och sen när arbetade vi fram, vad ska man säga, men folk var mun till mun som man pratade med varandra helt enkelt. Och sen så berättar man det för rätt personer som sedan liksom, okej, okay, ja, då är vi så här många. Och okej, okay, är det någon som känner den här personen som precis har börjat? Är någon som kan prata med den här? Så det var liksom hela tiden det arbetet. Vi har ju ansiennitetslistor där vi ser vilka som har börjat och då är det lätt liksom, okej, är det någon som känner den här som har gått samma kurs som den här och så kan man fortsätta med och då är det lätt för dem att prata ihop så att vi gick i samma kurs, har du hört det här eller har du sett det här, har du pratat med de här, ja, om 85% är med så.
Och liksom förtydliga att så här, det som Nils säger, att prata med alla, precis varenda en måste man prata med. Det är ett otroligt arbete. Och då så frågar man så här, kan du tänka dig att vara med om 85% av dina kollegor är med? För då får de liksom, då vet de att det finns en trygghet i det här. Jag kommer vara skyddad av kollektivet om jag säger ja. Liksom. Jag är med om 85% är med. Så att man måste liksom vara tydlig med att vi gör det här tillsammans. Det blir lättare för folk att säga ja. Och sen, ja... Liksom stötta gruppen, peppa gruppen, ha roligt tillsammans, bara så här, kämpa tillsammans hela tiden liksom, så bygger man det här starka kollektivet.
Och vi hade ju väldigt många teamsmöten under mars månad där fler och fler kollegor fick upp gick upp för dem att jag har det teamsmöten här, men jag vill vara med. Så det strömmade in folk hela tiden. Så alla kollegor gjorde sitt att liksom få in fler. Och sen så just det som Hoa var inne på, så pratades det runt hela tiden att är du med liksom, om 85% är med. Så det gjorde också att folk fick, man kunde lämna ett preliminärt svar också. Att man behöver liksom inte sälja ut sig liksom, jag är med och strejkar, utan om 85% är med, det låter bra. Och sen så är det ju ett arbete sen att liksom, när man väl har konstaterat att vi är drygt 85%, då är det ett arbete sen där man ska organisera de här också då. Men det är lite annan historia, så vi inte vet hur mycket vi kan gå in på.
Är ni färdiga? Är ni färdiga? Okej, jag har bara en fråga kvar. Om det händer igen, om ni åkte tillbaka till tiden på samma ställe, skulle ni göra om det?
Ja, lätt. Eller det är inte lätt. Men...
det säger absolut ja. Det har också varit skitpåfrestande och jag är lite utmattad och så fortfarande efter det här och kan bli lätt så här överväldigad om det händer mycket och sådär. Samtidigt har det varit liksom en framgång för mig på andra sätt. I det stora hela, för syftet som jag gjorde det från början, så var det alla gånger värt det. Men det har inte varit, jag kan inte säga att det har varit känt som att jag har fått det gratis. Det har varit tufft liksom.
Ja, absolut. Alltså alla gånger. När någonting så allvarligt håller på att hända, det är helt fel. Alla är överens om att det är, alltså alla som liksom förstår vad det är som håller på att hända är överens om att det är helt fel. Då måste man sätta ner foten. Det finns inget alternativ. Man kan inte bara stå och se på.
Och man har ju lägger ner väldigt mycket timmar och även känslor i det här också. Men jag skulle säga att det är det värt. Det är så pass viktiga frågor som man får helt enkelt ta stöd av sina kollegor eller ta stöd av sina nära och kära helt enkelt för att orka det här. Och det blir många timmar. Känslorna går upp och ner. Så, men jag skulle säga att är det för en god sak, då gör man det helt enkelt. Jag skulle göra om det alla dagar i veckan. Absolut.
Så, då vet ni det. Att det är värt det. Superstort tack från knägarna till er. Ni har varit fantastiska. Jag vet inte, gillar ni rött eller? Här är dessertvin. Det tänker jag till dig.
Du har lyssnat på podden Rörelse, en podcast av ABF Malmö.